Frida Holmberg fortsätter.
Statsrådets kansli uppger att det är en försiktighetsåtgärd som har att göra med coronasmitta i närkretsen till en person som jobbat i tjänstebostaden. Det handlar mer exakt om en person som förra veckoslutet jobbade i Villa Bjällbo och som är försatt i karantän till följd av att den närstående har bekräftats vara smittad. Personen i fråga är själv symptomfri. Personen har inte varit i kontakt med statsminister Marin, statsministerns familj eller hennes stab, det uppger statsrådet. Statsminister Sanna Marin uppges vara symptomfri och må bra och hon ska genomgå coronatest. Hon fortsätter att köta sitt jobb på distans från tjänstebostaden. Idag deltar hon till exempel i mötet med regeringens EU-ministerutskott, riksdagens stora utskott och i ett möte med Europeiska rådet som oberoende hålls på distans.
Rapporterade alltså Frida Holmberg. Kina anklagar Australien för politisk manipulation då Australien kräver en grundlig och oberoende utredning om hur coronapandemin började. Kinas utrikesministerium säger att Australien borde upphöra med sin ideologiska partiskhet. Kina avvisar samtidigt omvärldens krav på att stänga viltlivstorg som det är i staden Wuhan. Utrikesministeriets talesman hävdar idag att det inte finns såna torg i Kina. I Sverige ökar stödet kraftigt för det styrande socialdemokratiska partiet nu under coronapandemin. Över 30% av de tillfrågade i en mätning stöder Socialdemokraterna. Sverigedemokraterna, som ännu i februari var landets mest populära parti, backar och partiet stöds nu av knappt 20% av de tillfrågade. Här hemma ökar antalet arbetslösa snabbt, visar statistik från arbets- och näringsbyråerna runt om i landet. I slutet av mars fanns det 70 000 arbetssökande fler än ett år tidigare. Det är över 300 000 till antalet. På bara en månad har antalet arbetslösa ökat med över 60 000 till följd av restriktionerna kring coronapandemin. I slutet av mars fanns det också 70 000 permitterade och det är 50 000 fler än för ett år sedan. Det var nyheterna med Pej Kosterholm och det har blivit dags för dagens debatt som handlar om jordbrukets situation den här odlingssäsongen då det är knappt om utländsk arbetskraft. Peter Petrelius leder ordet i slaget efter 12.
Ja, idag ska vi diskutera jordbrukets förutsättningar under coronakrisen då tusentals säsongsarbetare uteblir. Och i debatten idag deltar Helena Fabricius, verksamhetsledare för Svenska Lantbruksproducenternas centralförbund i Åboland, akademilektor Mika Helander vid Åbo Akademi och abiturienten Rickard Simola. Helena och Rickard, vad jag vet, befinner sig någonstans i Kimitön, antar jag, och Mika har vi med oss från norra Esbo, hoppas jag. Jag heter Peter Petrelius och står i en studio i Åbo. Välkomna med.
Tack så mycket.
Ja, nu är situationen alltså den att coronakrisen ser ut att kunna ställa till det ordentligt för jordbruket och odlarna. Årligen så behövs till och med 20 000 säsongsarbetare och enligt uppgifter så kommer 16 000 av dem ungefär från utlandet. Bland annat Ukraina och Thailand och många andra länder där till.
Hallå.
Ja, hallå. Är det Mikael Ander vi har med oss?
Ja, jag hör ingenting.
Vi hör dig jättebra faktiskt.
Ja, nu hör jag något.
Du är med oss. Bra, välkommen.
Ja, tack.
Ja, många gästarbetare alltså som uteblir. Och nu när gränsen är stängd så innebär det att de alltså inte kommer in i landet helt enkelt. Och det är då alltså brist på arbetskraft under hela säsongen som sträcker sig nu från vårbruket och ända till höstens skördande med allt som hör till. Och det där... Det behövs alltså många flinka händer som plockar våra jordgubbar och ser till att vi har till exempel sparris och potatis på bordet och mycket därtill. Men samtidigt så är vi i en situation då jobb inom jordbruket uppenbart upplevs som mindre attraktivt. Mika Helander, om du börjar, hur har vi hamnat här? Om vi tar ett helt historiskt perspektiv, vad beror det på? Alltså att en så stor andel av jobben inom jordbruket görs av utländsk arbetskraft. Du har forskat kring det här.
Vi gjorde en undersökning här för några år sedan med rätt omfattande fältarbete i, i Savolax och det här på såna här bärplockningsjordbruk där man plockar jordgubbar och hallon och vinbär och sen också grönsaker, grönsaksodlingar och det här. Det var så att för kanske, vad kan det bli, 30 år sedan, lite mer, drygt 30 år sedan så var det finländska skolungdomar som till exempel från Österbotten reste till Suonenjoki trakten och andra ställen och plockade jordgubbar och det här. Det hade de som sådana sommarjobb då och fick en liten inkomst på basen av det jobbet och så vidare. Men sen blev det svårt att rekrytera finländska ungdomar till det här arbetet och vi intervjuade odlare bland annat och också bärplockare men odlarna och de sa att det är praktiskt taget omöjligt numera att få rekryterat finländska ungdomar till de här jordbruken ifall man får dem dit så det här så när det blir en festival under veckoslutet så åker de till festivalen och avbryter jobbet att de ville helt enkelt förmedla budskapet att det är orealistiskt att tänka sig att finländska ungdomar längre skulle komma och jobba med det här. Att de som har motivation och bra arbetsenergi och vilja och kunskap så är människor ofta från Östeuropa, ganska många från Ryssland men sen också från Estland och Ukraina och de andra länderna. Och där är det ju under en kort period att fast den här inkomsten är relativt låg så har man möjlighet att förtjäna en peng som är mycket mer värd hemma när man åker tillbaka hem. Så att det är väl den där logiken i det stora hela vad kommer.
Ja, no, men nu är alla sommarens stora festivaler är inställda. Rickard Simola, du är abiturient och har säkert, det är säkert aktuellt för även dig att fundera på vad du ska göra i sommar och många andra i din ålder för den delen. Men det talas då faktiskt om att bland annat ungdomar nu kunde tas in för att jobba på gårdar och i Kimitöön där är jordbrukssektorn rätt betydande. Det finns många gårdar där. Men hur är det egentligen? Vill ungdomar jobba med att till exempel plocka bär eller väljer man andra jobb hellre?
Jag vill det där för det första klargöra att jag kommer själv inte från en jordbrukarfamilj och jag har själv inte heller sommarjobbat eller arbetat inom det där jordbruket. Utan jag kan då snarare ge en sån här ungdomsliten utomstående perspektiv, vilket då kanske också är målgruppen som vi är ute efter i det hela. Men det där arbete och sommarjobb inom jordbruket för ungdomar, så nog är det i de där tidiga ungdomsåren åtminstone lika attraktivt som alla andra typer av sommarjobb för 15, 16, 17-åringar. Då handlar ju sommarjobbet kanske inte så mycket om lönen, utan det är till stor del det att man lär sig att just någon månad under sommaren spendera tid görande något arbete helt enkelt. Man får arbetserfarenhet, man får kanske vänner på jobbet, man lär sig den där rutinen, man kommer in i rytmen av sommararbete. Men speciellt det där mot de senare åren när det där ungdomar börjar bli myndiga och faktiskt börjar ha det där ett större behov av pengar inför kanske att flytta hemifrån för studier exempelvis, då minskar ju nog sommarjobbet inom jordbruket alltså att det blir mindre attraktivt för ungdomar med tiden. För det är ju trots allt också ganska fysiskt tungt och det har kanske allmänt lön. Nackdelarna fortsätter ju också med att man jämför med till exempel sommarjobb inom butiker, inom restauranger, inom åldringsboenden. Så där har man ju möjligheten att få in på veckoslut också året runt. Kanske jobba 3 månader under sommaren och så vidare. Så det, jordbruket, attraktivitet har nog verkligen sina nackdelar.
Ja, no, men Helena Fabricius. Behovet är störst här i egentliga Finland. Vilka signaler har du fått? Hur är det nu egentligen nu när den egentliga säsongen har börjat? Hur illa ser det ut?
Ja, alltså behovet är störst i egentliga Finland och norra Savolax. Och det där, vi har ju fått in då 1500 namngivna utländska arbetstagare som hör till en sån grupp som då tidigare har jobbat på gårdarna och som kan fungera i arbetsledande uppdrag. Och det här är ju jättebra, det är stor hjälp på gårdarna, men vi behöver ändå de här 15 till 20,000 arbetarna som utför det här plockningsarbetet och det arbete som nu görs sen på gården. Det var jätteroligt att höra Rickards de här motiveringarna och det som han stod upp där som jag ser som kanske det här största problemet så är ju den här korta säsongen. Att vi talar om att en del arbetare behövs redan nu i planteringsskedet. Men att sen så börjar ju säsongen efter midsommar. Det är då som jordgubbarna och hallonen och nypotatisen ska tas upp. Och sen senare på hösten plockar vi då vinbär och grönsaker kommer. Och sen är arbetet slut så att säga. Att jag förstår ungdomarnas syn på det. Att jobbar man i S-Market-butiken till exempel så kan man få möjlighet att hoppa in där också under vinterhalvåret. Och de pengarna behöver säkert de studerande. Men läget på gårdarna för tillfället så det söks efter arbetsfolk. De jag har pratat med så säger att de klarar sig för tillfället. Många som har blivit permitterade eller arbetslösa nu så har faktiskt varit själv i kontakt till gårdarna. Eller sen varit i kontakt via T-centralen eller sen då det här Töitä Suomesta portalen var man då kan söka efter arbete och också efterlysa arbetstagare. Så vi hoppas ju att vi får de här arbetstagarna till gårdarna sen när plockningsarbetet börjar så att vi kan leverera färska bär och frukter och grönsaker till konsumenterna.
Ja, men nu talas det till och med om att det kan bli brist på vissa livsmedel och priserna kan stiga samtidigt som många är faktiskt permitterade och helt enkelt inte på samma sätt har möjlighet heller att faktiskt då betala för sin mat eller köpa mat. Det måste man ju för sig göra, men det är ju också en aspekt som ingår i det här hela. Om vi tänker på att det är väl då som vi redan hörde här så det är väl rätt naturligt att den lönen är mer än acceptabel, alltså som betalas för jobb inom jordbruket. Den är acceptabel för de som kommer från länder med lägre lönenivåer, men om man tänker nu i kristider och också framåt i tiden på längre sikt, är det hållbart egentligen att utländsk säsongsarbetskraft så nu redan står för så pass stor del av jobben inom jordbruket? Hur tänker ni där?
No, jag skulle säga att det här är ett uttryck för globalisering alltså på många olika punkter. Inte endast det här med arbetskraftens rörlighet och att man behöver jobbare eller liksom människor som jobbar sen med de här sysslorna. Att det finns på arbetsmarknaden sådana här olika flaskhalsar och dit man inte kan rekrytera. Att det är en annorlunda marknad än de där andra marknaden, att man liksom inte hittar alltid och kan inte röra på arbetskraften på samma sätt som på andra produkter, men sen specifikt så kan man då ta från grannländerna och så. Men sen är det också de andra marknaderna, själva produktmarknaden, så konkurrerar ju bären och också potatisarna och det här, de andra produkterna med utländska produkter. Att hittills har ju inte den här coronaepidemin eller pandemin då påverka de där logistikkedjorna så fruktansvärt mycket ännu i Europa. Att det här, ifall det fortsätter så här så ser man då ändå sannolikt då bär från andra länder på marknaderna och det finns en priskonkurrens där också. Och det här har ju förstås sen betydande konsekvenser vad gäller hela lönenivån inom branschen och eventuellt sen också andra arrangemang. Att det finns nog antydningar om också att man inte alltid följer de regler som är gällande vad gäller löner och skatter och så vidare med den här utländska arbetskraften. Men att det hänger ihop med globalisering. Att det här globaliseringen är så mångsidig process. Att det här, och den har också förstås, man tänker som värderingsfråga om det är bra eller dåligt, så har den också båda aspekterna, både dåliga och bättre sidor.
Du säger att det fuskas med löner. Är det verklighet också i Finland alltså? Är det det du säger?
No, det nu fuskas. Det, alltså, det finns olika former av överenskommelser. Att det specifika med jordbruksarbete genom historien har varit det att den är inte riktigt en likadan modern arbetsmarknad eller ett modernt arbetsliv som andra branscher. Att vi har ju historiskt haft torparkontrakt och alla möjliga sådana här dräng- och pigakontrakt och så vidare. Och nu finns det liksom vissa efterlämningar av sånt kvar fortsättningsvis. Man brukar kalla det för så patronklientekonomi, att det är såna muntliga överenskommelser sen personliga överenskommelser som görs mellan parterna på ett helt annat sätt än i en sån kontraktsarbetsmarknad. Men så väldigt utspritt är det inte heller något väldigt stort systemproblem. Att de här systemproblemen som finns sen inom den branschen hänger kanske mer ihop med det att vilken typ av beskattning ska man tillämpa. Att man har haft tidigare, åtminstone så hade man källskatt på de här små inkomsterna. Över 30-35% var det visst på över 500 euros inkomster, vilket är väldigt, väldigt hög skatt. Så att, och sen var inte de här människorna som kom utomlands ifrån var inte sjukförsäkrade i Finland. Att de var inte så registrerade med någon hemort eller så. Så att de hade ingen ordentlig socialförsäkring och så. Att det finns den typens större systemproblem nog här. Men lite grann nog också av sådana här liksom, så att säga, informella muntliga överenskommelser.
Helena Fabricius, vad säger du till det här? Finns det muntliga överenskommelser och någon slags av fusk?
No, fusk har jag svårt att ta ställning till att finns det eller inte. Det finns ett kollektivavtal för det där lantbrukssektorn. Det finns ett speciellt centralt arbetsvillkor över löner för bärplockning för 2020 är det nyaste. Och det där, det uppmanas ju att följa det här. Och jag kan säga att där till exempel då minimilönen för en lantbruksanställd så är 8,71 euro per timme. Och kravgrupp 1 då, det betyder att man har en kort inskolning till arbete. Man behöver ingen arbetserfarenhet. Man har inte ansvar och inte liksom någon belastning på det viset av det här arbetet. Och det är liksom det här lägsta liksom kravgruppen. Så att jag tycker att det finns ju nog. Och jag skulle säga att de seriösa stora odlarna så de följer ju nog det här. Vi kan inte göra något annat när vi vet att vi har andra branscher som då också har kollektiva avtal. Men problemet är ju det som det där Mika också tog upp, det här med globaliseringen. Vi har det kommer utomlands ifrån produkter till ett visst pris. Vi kan inte sälja de inhemska produkterna väldigt mycket dyrare än produkter som kommer utomlands ifrån. Och det betyder att det finns inte liksom mån att betala en högre lön för de här produkterna. Vi har väldigt svårt att mekanisera till exempel jordgubbsplockning eller hallonplockning. De är sköra bär, de håller inte att vi mekaniskt ska plocka dem, utan det behövs den här arbetskraften. Och det är ett arbetsdrygt arbete och det ska utföras dagligen så att säga. Så att där är kanske en stor utmaning i det. Men absolut tror jag att det ordnar sig på något sätt. Och jag hoppas ju och tror på det ännu att vi kommer att kunna äta jordgubbar och färska inhemska hallon i sommar.
Ja, där vill jag fråga dig, Rickard Simola. Grundlönen för arbete inom jordbruk, som sagt, 8,71 euro. Då jobbar man bland jordgubbarna, om det sen är ur eller skur. Jämfört med att man kan jobba inne i butiksvärmen, ska vi säga, inne i en matbutik till exempel, och inte behöva då oroa sig så mycket för väderförhållanden där utanför. Är 8,71 euro, är det en rimlig ersättning tycker du? Eller finns det orsak att se över lönerna för jobb inom jordbruk?
Nu är det ju nog givetvis en helt bra ersättning för det där. Och åtminstone en tidig sommarjobbare. Jag vill kanske inte helt ge mig in på det här lönesättningen inom jordbruk. Det är kanske inte riktigt mitt område. Men nu finns det ju många ungdomar som ska ta emot inom sommar, alltså inom jordbruket. Nu tar ju alla ungdomar emot vilket en sommarjobb det får. Det handlar ju kanske snarare om det att ifall en ungdom då har möjlighet att välja arbete inom någon annan bransch, och kanske den just då hellre, på grund av orsaken jag tidigare nämnde, väljer någon annan bransch i jordbruket. Men för tillfället är ju läget ganska exceptionellt när det är sommarjobb. Det är ju en av de kriserna som för tillfället pågår som är följd av hela den krisen vi genomlever. En massa sommarjobb, speciellt på mindre orter som Smithöven och andra sådana andra mindre jordbrukssektorer. Så sommarjobb, till exempel turism- och restaurangbranscherna, har ju helt och hållet eventuellt försvunnit. Tusentals sommarjobb har ju gått miste om i Finland nu under den här våren. En tusentals ungdomar som i januari, februari, mars var helt säkra på att de skulle ha ett sommarjobb inom exempelvis en restaurang den här sommaren, så har nu mistat det där sommarjobbet. Och här finns ju då tusentals unga personer som det där kanske i vissa fall är stort behov eller desperat efter ett sommarjobb. Så det finns faktiskt kanske ganska stort utbud av arbetskraft för unga personer som är då villiga och det där och nöjda med att arbeta inom jordbruket.
Ja, hur har...
Får jag en kommentar här?
Ja.
Gällande bärplockningen så sker det ju oftast på ackordlön. Och där måste jag säga att har du arbetsmotivation och flinka fingrar så att säga, så får du en helt hyfsad lön. Du kan komma ju upp i betydligt mycket högre lön än det här minimilönen för kravgrupp 1.
Ja, det var en jordgubbsodlare som Svenska Yle talade med igår i Västnyland och han konstaterar precis samma sak faktiskt. Ja, Rickard Simola, det ska jag nu fråga. Hur har dina kompisar resonerat? Har de börjat i snabbt takt nu söka jobb faktiskt inom jordbruk till exempel? De som inte kan jobba i Karsnäs nämnde du visst här när vi diskuterade tidigare.
Inte vad jag vet åtminstone. Jag tror inte att det är så himla känt bland ungdomar att den här jordbruksarbetskraftbristen existerar. Nu känner jag en del till det, men jag tror inte att det är riktigt det första man tänker på när man inser att man kanske då har mistat sitt sommarjobb. Ett problem med den här sommarjobbsbristens tillfälle är ju också det att en del personer som kanske då har fortsatt att ha sommarjobb inom då en gästhamn eller restaurang, så är också lite osäkra för tillfället att kommer den där restaurangen öppna nu under maj, kommer den öppna tills juli, kommer de alls att slippa jobba dit, så då är man kanske ändå inte, ifall man är osäker och tror att det finns en chans att man ändå kan jobba på det tidigare sommarjobb, så kanske man lite tvekar med att söka ett nytt sommarjobb inom då till exempel jordbruket.
Ja. No, men nu är ju situationen då faktiskt den att det finns många säsongsarbetare som har kommit från utlandet och har jobbat dessutom i många år på de gårdar där de brukar jobba och kan sitt jobb riktigt bra. Och där är ju också en av svårigheterna då att plötsligt då står man inför en situation att man måste skola in ny arbetskraft för de här uppgifterna. Men jag tänker att borde man nu gå så långt i och med att gränsen nu är stängd, borde man gå så långt att man skulle säga att arbetskraften inom jordbruket också är som en del av vår krisberedskap och faktiskt att se till att en större andel av arbetskraften skulle finnas inom landet. Finns det förutsättningar för något sånt tänk?
Det är väl nog svårt att gå och ändra på de här reglerna snabbt och omedelbart, att det skulle bli någon slags arbetsplikt eller något sånt, att man kan rikta människorna dit väldigt snabbt. Att det är förstås sen att ifall såna här kriser pågår i långa tider, så då kan man liksom anlägga någon slags skyldighet också, sån aktiveringsskyldighet att för att då få någon ersättningsnivå eller något sånt, så behövs det emot prestation, men det brukar ju vara ganska svårt att få sånt igenom. Men att under 90-talets recession så fanns det ju fortbildningsprogram då för arbetslösa och sånt, att de ökar sin kapacitet att kunna komma tillbaka till arbetsmarknaden när sen ekonomin drog igen. Så att det här det är inte någonting som man kan riktigt väldigt snabbt åtgärda, och sen är det förstås att arbetsmarknaden bygger ganska mycket på sån här, det är inte som att köpa från en butikshylla att man plockar bara till sig arbetare, utan att det är sån rekryteringsnätverk ofta som fungerar och ganska mycket just i de här sammanhangen också. Det har funnits såna här förmedlingsfirmor som ibland också har tagit regelvidrigt betalning av de här utländska plockarna för att förmedla arbetsplatser till dem och utan att sen ta något ansvar för att jobbet fortsätter och så vidare, så att vissa människor hamnar i knipa faktiskt. Men att det hänger ihop med de här rekryterings, nätverken. Och därför så finns det också samma människor som har kommit flera år i sträck. Och det här är nog så till vida mer reglerat än vad till exempel skogsbärsplockningen, där människorna plockar på företagar med företagarrisk att, och beroende på körden, att få dem sen sina resepengar alls tillbaka eller inte. Men här finns det då ändå de här kollektiva avtalen, och sen har man måste ansöka om tillstånd att få ta in arbetskraft och ibland också rapportera om hur körden har blivit, så att det är nog lite mer reglerat. Men det är inte så lätt att omedelbart och väldigt snabbt börja ändra på såna här inkörda system som har vuxit fram under årtionden egentligen.
Ja, men det talas också om att finländare ogärna skulle jobba med arbeten inom jordbruk. Så är det ett större perspektiv. Hur ska man se på det här fenomenet att det rent av finns vissa jobb som finländare uppenbart och skyr, alltså inte bara inom jordbruk men också inom serviceyrken som restaurang och transport. Samtidigt så är det här då jobb som är viktiga för till exempel nyanlända och invandrare som något slags instegsjobb. Men ska man vara bekymrad över att det finns uppenbart vissa jobb som finländare nu drar sig för att göra?
Nå, det här, om jag nu ska försöka sociologiskt på något vis besvara på den här frågan, så man får nog räkna med att olika arbetsmarknader, alltså marknader i olika yrkesgrupper, och så finns det alltid liksom olikheter. Att om vi har en allmän arbetslöshet så kan det ändå hända att i vissa branscher så har man arbetskraftsbrist och så vidare. Och sen försöker man ju med utbildningen ibland bemöta de här ökade kraven eller minskade kraven om man omskolar människor och så vidare. Men det är också på sikt som sånt händer, och man kan inte reagera så väldigt snabbt och inte heller alltid förutse vad behovet kommer att vara när de här utbildningsprogrammen är avslutade efter många år. Så att egentligen så hänger det här mera ihop med sådana här liksom allmänna kulturella förändringar och samhällsförändringar. Att vilken är vår relation till naturen, och att röra oss i naturen och jobba med naturen och så vidare. Så att det kanske liksom vad som skulle behövas är en större grupp människor som har någon slags grundläggande förmåga och vilja att arbeta med den här typen saker, så att det inte liksom blir allt för stark slagsida till informationsyrken och datoryrken och så, och sen att vi har väldigt få människor som har någon slags fallenhet eller benägenhet eller kapacitet att kunna ta itu med den här typens jobb. Så att, och det är ju det, liksom, det är ju utbildningssystemets ansvar då att se till att i så här större block så finns det människor som kan då jobba med olika saker.
Ja, ni två andra som deltar i debatten, hur ser ni på den här problematiken?
Ja, det är ju nog ett problem som är ganska svårlöst, och jag tycker att Mika lyfter fram helt relevanta synpunkter på det här, och jag vet inte om jag har så mycket att tillägga i det. Beklagligt är det ju, för att fast lantbruksarbete, plockarbete ofta är fysiskt tungt. Du sa att man är ur och skur ute, sällan så är man ute i skur, utan det är ofta uppehållsväder när bär och frukt och grönsaker ska skördas, för att vi vill ha torra produkter så att
säga,
som går vidare på grund av hållbarheten då. Så att jag skulle säga mer att jag hoppas flera prövar på och förbinder sig till det, att man jobbar en månad eller två månader under sommaren på en gård för att uppleva det där arbetet och den där gemenskapen och få njuta av frisk luft och bra väder så att säga, när man och får göra ett förtjänstfullt arbete.
Ja, så lätt det på dig Rickard också, att det kunde finnas många som skulle vara intresserade, men det skulle bara gilla att få upp ögonen för jordbruksjobb alltså.
Ja, informationen är nog definitivt viktig, åtminstone då för tillfällen när det finns många personer som är osäkra sitt sommarjobb den här sommaren. Det är ju nog mycket lokalarbetskraft i sådana fall som gäller. Till exempel här på Kimitön så kan jag tänka mig att ifall man vill hitta arbetskraft till jordbruken, så gäller det att få lokala ungdomar att jag tror nog att under dagarna då människor reser till norra Savolax för att jobba på jordbruk, det där, de är förbi.
Ja, ja. Vad tror ni förresten? Men, ja.
Ja, jag tänkte bara säga att när vi intervjuade de här plockarna då, så då var det intressanta var att vi hade tolk med oss och det var inte endast ungdomar som var där, utan det var också pensionerade tidigare historialärare och andra, ofta mer kvinnor än män, och det här pensionärer som hade då kommit över till Finland och plocka. Men sen var det också som till exempel journalistikstuderanden från Ryssland, flera tusen kilometer från det ställe där de plockade, och de verkar ha en riktigt intressant och rolig gruppdynamik där när de jobbar i en sån här tätgrupp och arbetslag och verkar trivas bra, så att det är liksom ingen dystopi att jobba på de här jordbruken, utan kan vara en trevlig upplevelse också.
Ja, vad tror ni? Kommer jobben inom jordbruket nu att få något slags uppsving? Åtminstone tillfälligt kommer de att bli mer lockande, de här jobben?
Jag hoppas ju i alla fall att det lockar så att vi får skörden skördad. Och det där, jag hoppas också att konsumenterna visar uppskattning för det arbete som görs på gårdarna och samtidigt passar på att njuta av färska och inhemska bär, frukter och grönsaker som snart kommer ut på marknaden.
Ja.
Ja, no, jag skulle säga att det som man måste tänka på är noga också de här alla andra sakerna än endast jobbet. Att där måste nog arbetsgivarna, och det här är kanske ett problem i Finland överlag i arbetslivet, att arbetsgivarna tänker för liksom trångsynt endast på den där arbetsprestationen, att man borde tänka nog också på de här andra aspekterna kring det där jobbet eller levandet där i anslutning till gården och jordbruket, att boendeförhållandena är tillräckligt bra, hygieniförhållandena, möjligheterna förstås att tvätta händer och så vidare, vilket ju förstås är också i de här producenternas intresse och ofta bra ordnade nog i Finland. Och sen sjukvårdsfrågor och sånt, och det här är ju inte ett problem för inhemsk arbetskraft, men nog för den utländska, att människor har någon form för sjukförsäkring och har tillgång till läkarvård och mediciner och så vidare. Så att, sådana saker måste man också, transporter och så vidare. Allt det andra måste man tänka på.
Ja, det konstaterar akademilektor Mika Helander vid Åbo Akademi. Idag har vi alltså diskuterat jordbrukets förutsättningar nu under coronakrisen, då tusentals säsongsarbetare från utlandet har uteblivit. Och i dagens debatt har också deltagit Helena Fabricius, verksamhetsledare för Svenska Lantbruksproducenternas centralförbund i Åboland, och abiturienten Rickard Simola. Det här var allt för dagens debatt. Mitt namn är Peter Petrelius. Tack för det som har deltagit.
Tack.
Yle Vega.
Hörde du frågan? Har du förmågan att släppa?